Hej och välkommen till podden Sårforum. Idag pratar vi med två stycken sjuksköterskor med lång erfarenhet av arbete på akuten. De brinner båda två för att ständigt förbättra villkoren för patienten och har arbetat med olika projekt både som chef och som projektledare.
Vad är det som driver dem och hur lyckas man göra en kulturförändring i en stressig och tuff miljö på en av landets största akutmottagningar? Nu vet inte jag med dig Daniel, men jag är grymt intresserad av att bjuda in dagens gäster Jenny Delin och Caroline Kevin.
Och vi som håller i detta diskussionsforum, det är jag Daniel Berger.
Och jag Barbro Givesten.
Och Sårforum är en podcast från Mölnlycke Healthcare.
Välkomna Jenny Delin och Caroline Kevin. Hur mår ni idag?
Jag mår bara bra. Jenny då?
Jag mår också bra. Full fart är det.
Det är då man mår som bäst, eller?
Vi är akutmänniskor, så att...
Det var det jag menar.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det är väl då man trivs som bäst. Ja.
Det står aldrig still.
Det står aldrig still, nej.
Rätt in i hetluften. Och då, ni sa ni är akutmänniskor. Kan ni bara kort, om du börjar med dig Caroline, vem är du?
Jag heter Caroline Kevin. Jag jobbar som verksamhetschef på Karolinska i Huddinge. Och jag älskar ju förändringsarbete. I mina verksamheter så ingår akutsjukvård, både akutmottagningen och AVOR, men också kirurgi, ortopedi och infektionssjukvård. Så ett av de roligaste förändringsarbetena jag har gjort, det har jag gjort tillsammans med Jenny.
Precis.
Och vem är du då, Jenny?
Ja, Jenny Delin heter jag och jag jobbar nu som vårdenhetschef på Södersjukhusets akutmottagning, men har jobbat i många år på Karolinska, i nästan 20 år var det. Och där var jag med och drev en del innovationsprojekt på akuten och tillsammans med innovation på Karolinska. Men jag drivs ju också väldigt mycket av det här akutmottagningsarbetet som jag älskar. Och också att ständigt tänka nytt och utveckla verksamheten. Jag har svårt att stå still och trampa, utan jag vill liksom framåt. Det drivs jag av.
Härligt, det är därför ni är här tänker jag. Därför att ni är så otroligt sugna på förändring och också väldigt öppna.
Absolut. Det är inte förändringen i sig heller, utan det, vi drivs ju av att vi vill att våra patienter ska ha det bättre hela tiden. Och ett av Jennys ansvarsområden när hon jobbat med var den förälderpatienten. Och den människan vill man ju ska ha det bra. Dels kan det vara våra föräldrar och morföräldrar och så vidare, men också att man har tjänat samhället i så många år och då få en värdig och den vård man behöver. Det har ju varit en av våra stora drivkrafter.
Absolut, jag håller helt med. Och det är de också som ligger väldigt länge på just akutmottagningen och som har det tuffast när de är hos oss. Behöver mest omvårdnad för att ha det bra när de är akut.
Det är oftast de som också, tänker jag, blir liggande kanske lite längre för att de blir nedprioriterade av olika orsaker kanske.
Ja, eller är multisjuk och behöver utredas lite längre.
Ja, ja. Precis.
De är lite klurigare faktiskt.
Ja, jag tänker av olika orsaker så blir de kvar lite längre. För att man har inte bara en åkomma utan man har några fler.
Ja, så är det.
Hur började intresset för förändring? Har det alltid varit redan från barnsben höll på att säga? Eller är det någonting som har vuxit fram när ni kom in i vården?
Nej, men jag tror att i grunden... kanske man är så som människa att man gillar att göra förändringar och driva på. Men framförallt när man jobbar i den verksamhet man gör så är det ju precis som Caroline säger, det är patienterna. Och när man jobbar så blir man engagerad när man är ute och jobbar kliniskt och ser olika delar som man verkligen känner behöver förbättras för patienternas skull. Och vad det gör för skillnad när man får till sådana förändringar som gör att det bättre. Och det kan ju handla allt ifrån att man själv tänker på ett arbetspass att nej, men nu det här arbetspasset ska jag rikta mig in på att verkligen gå runt till alla patienter och säga hej och fråga hur de mår. Eller att man till exempel med de äldre patienterna att varje gång jag går in så ska jag faktiskt erbjuda dem att vända på sig tills att man gör förändringar som vi gjorde på Huddinge akuten med det stora projektet för den äldre patienten och förebygga trycksår.
Du då Caroline, har du alltid varit en förändringsmänniska?
Ja, säkert på olika sätt genom ens karriär, men jag tänker att jag tror att jag faktiskt blev ännu mer benägen att göra det när jag fick en chefsroll. När man ser att jag kanske inte upplevde på samma sätt när jag var medarbetare att jag kunde påverka så mycket. Men när jag blev chef så kunde jag ändå se att jag kan involvera personalen. Jag kan påverka väldigt, väldigt mycket. Och då tog chansen lite mer att göra det. Men med delaktighet av personalen, för annars kommer man inte så himla långt. Men innan jag blev chef så var jag småbarnsförälder, så jag kanske inte var lika förändringsbenägen då.
Å andra sidan så är det en stor, stor förändring, va? Ingenting är detsamma varje dag.
Nej. Men just se den här möjligheten att påverka, att man kan göra väldigt stor skillnad med det man har. Men även att man tar chansen att utveckla, testa lite kanske med det man inte har också. Och se vilka möjligheter man har.
Det kommer vi nog komma in på lite grann snart också, tänker jag, om ett litet tag, just ledarskapets roll i förändring. Men det, kan vi vänta med ett litet slag, tänker jag, så vi har någonting.
Absolut.
Så om man tar där, vad betyder förändring för er då i detta fallet?
Jag tänker att förändring bör ju leda till en förbättring, men så är det inte alltid. Men det innebär också ett lärande. Målet är ju förbättring. Ibland blir inte alla förändringar förbättringar, men om du tar med dig lärandet längs vägen så kan det medföra en förbättring även om det inte blev som du trodde i slutändan. Men målsättningen är ju en förbättring. Men vägen kan vara lite krokig mot den här förbättringen.
Ja, nej, men så är det. Och det är som du säger en oerhört viktig aspekt egentligen i allt när man ska göra någonting. Man kommer inte alltid göra rätt, utan man får lära sig av sina misstag. Och det är väl som man brukar säga att misstagen är den bästa lärosätet. Och vågar man inte chansa så kommer man aldrig göra misstag och kommer man aldrig lära sig någonting heller. Och för dig Jenny, vad betyder förändring för dig?
Nej, men det är väl lite det som du var inne på där, Caroline. Det är mycket lärande i en förändring. Jag tycker oftast när man tänker förändringsarbete så kan man ofta ha väldigt klart för sig vad det är man behöver förändra. Och sen under resans gång när man startar ett projekt eller tänker så får man liksom nya tankar och nya idéer, nya spår. Men man kanske har fått nya kunskaper, ny input från medarbetare eller patienter som gör att man kan få en annan riktning i det här projektet som man tänker att man ska göra den här förändringen i. Så det handlar mycket om kunskap för mig också. Och att det förstås ska leda till en förbättring. Det är väl ändå målet med en förändring.
Ja, såklart. Och det är många som tycker att förändringsarbete och förbättringsarbete, det håller vi på med hela tiden. Men vad är det som säger att det faktiskt blir bättre? Jag tror, det som jag funderar över då när vi pratar om just det, så hur får man med sig sina medarbetare i det här arbetet? Nu var ju du har ju lång erfarenhet, Caroline, som ledare och chef. Jenny har ju också ledarskapserfarenhet. Så hur får man med sig personalen?
Man behöver involvera dem gärna så tidigt som möjligt. Ibland så har vi nog tänkt klart tanken själva för tidigt som chefer. Kopplar man på medarbetarna lite tidigare, de får med från början, så tror jag att vi får större genomslagskraft i de förändringar vi vill göra. Att det inte alltid så, ibland som chef vill man vara trygg i det man presenterar och då kanske de inte upplever så stor delaktighet. Och det kan vara svårare att få igenom en förändring, skulle jag säga.
Det var ju väldigt tydligt i vårt projekt, Caroline.
Ja.
För där var ju jag från start. Där gav ju du mig det mandatet att liksom starta upp det verkligen från absolut ingenting. Jag hade ingen aning om i princip vad det var att delta på det första mötet. Men sen också att själv få utifrån det hitta tankar och idéer.
Och forma ditt eget projekt lite.
Ja, ja.
Och kunna vara trygg som chef i processen. Man jobbar ju med kloka människor. Och de flesta medarbetare, om jag säger att men vet du, det här vet inte jag, behöver vi hitta på något tillsammans, så ses man, ibland kan man uppleva att man kanske ses som en svag ledare då, eller för jag kan inte svara på frågan, men jag tror inte det, men det tog ju några år att komma fram till det innan jag förstod att jag behöver inte presentera en klar tanke. Det gick ju sämre om jag gjorde det.
Det är en oerhört viktig bit att faktiskt lyfta upp andra och ta fram andras idéer. Och jag vill gärna koppla tillbaka till lite grann som du sa, och ni har touchat på det här lite grann, det roligaste projektet ni har, förändringsarbetet ni har jobbat med, bara en liten historia på vilket projekt är detta där ni har jobbat tillsammans?
Ja, det var ju den sköra äldregruppen, och det var ju den här trycksårsprevention på akutmottagningen. Dels var det väldigt kul att vara först i världen, det förstod vi inte heller. Men också var det nog ett första projekt vi jobbar med industrin när vi samarbetar med Mölnlycke. I att alla företag säljer inte bara en produkt. Vi kan jobba tillsammans, vården och industrin, företagen, sida vid sida och göra någonting bra tillsammans. Det hade jag ju aldrig gjort förut. Och se vilken styrka det var. Vad säger du, Jenny?
Nej, men jag håller helt med. Det var så mycket som var så, som blev så bra i det projektet som jag hade inte någon som helst aning om att det skulle bli och ta de svängarna som det gjorde. Men jag tycker också att det var ett kul projekt för att det var så väldigt involverat. Många avdelningar var inblandade i det här, röntgen och allt möjligt. Mölnlycke var inblandat med utbildningsdelen, Barbro och vi som höll på. Och utbildade personalen tillsammans. Men också att vi hade stöd av innovation på Karolinska. Med det sättet att tänka projekt och få stöttning och hitta nya idéer. Hur löser vi det här? Akutmottagningen, vi var en stor personalgrupp där alla skulle fatta det här. Man använde den här produkten som vi skulle använda, den här trycksårspreventionsmattan eller vad man säger. Och hur gör vi det? Jo, men vi spelar in en film på 2 minuter som vi kör. Och hur anpassar vi det här sättet till akutmottagningen så att det inte blir en sån här sak som man använder ett par gånger, så tycker man att det bara är krångligt och omständigt, det passar inte in i verksamheten och så struntar man i det, utan verkligen hitta de här vägarna tillsammans med vad blir bäst här för patienter och medarbetare att använda det här. Och det var fantastiskt kul, och det var nog också väldigt roligt för personalen att det var externa personer som kom in. Mölnlycke kom in och utbildade. Vi hade lite happenings efter vägen. Innovation var nere på akuten mycket och gick med och hospitera. Var en del personer som var... Så man fick liksom lite inputs i personalgruppen. Lite färsk energi så, utifrån. Det var också kul. Och det tror jag många upplevde var roligt under projektet.
Sen gjorde vi en omvärldsanalys innan, och det låter ju jättekonstigt att man är så dålig på det. Men vi är ju jävligt snabba alltså annars. Så ibland så analyserar vi inte så mycket hur rätt och vad man har gjort i resten av omvärlden, utan vi är väldigt snabba på lösningar. Så att jag tror att vi gjorde grundarbetet mycket bättre också, Jenny.
Ja, det tror jag också. Och det tror jag vi har tacka, eller det tror jag att det var innovationsstöd som gjorde att vi verkligen gjorde den här förstudien, vi gjorde den här omvärldsanalysen innan vi satte fart. För det som du säger, Carolina, jag tror att det är så typiskt oss, många som jobbar i vården, man är så på en lösning direkt. Och kanske inte det blir rätt lösning, utan då har man helt plötsligt ett annat problem. Och där tänker jag också den här tjänstedesignsmetoden som de som jobbar på innovation jobbar med, att man har de här grupperna innan, att verkligen ta reda på det här behovet. När man ens provar en lösning, då har man dessutom ett litet steg med en prototyp för att se, är det här rätt? Är vi rätt? Liksom. Jag tror jättemycket på det sättet att arbeta även inom sjukvården. för att inte bara lösa det snabbt och så har man helt plötsligt en annan utmaning i det.
Ja, men vi hade dem till stöd för den metoden, men sen hade vi Mölnlycke med nätverk över hela världen. Så ja, vi kunde liksom titta på resten av världen också. Ja. Så att, ja, det var ju häftigt.
Fantastiskt samarbete när man lyssnar på det. Som du säger, det är så många parametrar som är med. Och de multipla effekterna av det blir ju helt enastående. Men som du säger, det är industrin, det är innovation, det är vården. Och så patienterna så får det få och sy ihop alla de här trådarna till någonting. Det kan låta svårt.
Mm. Men det var inte, det roliga, jag upplevde det aldrig så svårt. För att vi hade sånt engagemang. Ni från Mölnlycke hade ett jätteengagemang med sig till det här med utbildningar och produkten och hit och dit. Och innovation stöttade med det de kunde. Och du, Karo, i din roll som chef stöttade ju jättemycket. Så att det föll så himla bra på plats. Men jag tror att det var för att vi var så engagerade allihopa i det här.
Du var en otroligt driven projektledare. Du brann ju för det här och för patienten. Och när man osar någonting, då får man ju också med sig människor.
Mm, verkligen. Och det är väl någonting som jag skulle vilja plocka fram, just det här som, jag menar, vi har ju nu pratat förändringsarbete med väldigt, väldigt många, men det som vi hör från alla, det är ju just det här engagemanget. Det är ju en viktig bit när man gör förändringsarbete, att man hittar ett engagemang och en passion och även, ja, men plockar, alltså så att det smittar av sig på sina medarbetare och får med sig dem på det sättet. Men jag skulle vilja knyta tillbaka till det här med ledarskap och förändringsarbete. Hur kan man skapa en kultur som fungerar på det sättet, och vilket form av ledarskap behövs för att man ska kunna jobba med förändring på det sättet som ni har gjort och fortsätta att göra? För det stannade ju inte med det här projektet.
Vet du, det tycker jag att jag landade i under det här projektet, som egentligen var att prova den här prototypen, var ju vilken skillnad kultur gör. Och vad det gav ju synergieffekter i att vi började prata omvårdnad, vi förändrar kulturen i hur vi ser i mötet med människan, vad som är viktigt i vården om här. Och göra den kulturresan med medarbetargruppen var ju jättestort, men den behöver man ju också göra som chef i förändringsarbetet. Jag måste ju tro själv och lita på mina medarbetare om jag ska kunna leda på det sättet. Och då menar jag att man inte bara säger med ord, utan man tror, och man delegerar och man låter dem få ha sin brokiga resa lite själv, men finnas där hela tiden som stöd, för man får inte backa för mycket. De måste alltid känna att man finns där och ger dem mandaten och stöter dem på problem, så måste de verkligen veta att man backar och vågar ta beslut. Så att jag tror att det är en egen resa.
Det gjorde ju verkligen det. Du röjde liksom min väg där när jag var projektledare, Caroline. Mm.
Så att man, det var väldigt kul. Fast det var ju inte så svårt att lita på dig i och med att du brann för det här och gav liksom 110%. Sen kan man ju tänka att det var väldigt juniort, första mötet jag skickade dig själv på när jag inte förstod hur stort det var. Var ju såhär, ja, det räcker med 20% en stund. Till att vi fick omvärdera allt det där hela tiden. Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja, ta bort andra arbetsuppgifter och...
Men det var ju tvungen att få, alltså det var ju bra att vi fick till det, för hade man haft mer andra saker på sin roll i det här projektet, då hade jag aldrig kunnat hålla ihop det här på det sättet som jag gjorde. Då hade jag halkat ur på något vis. Då hade jag inte kunnat hålla den här styrfarten framåt och det fokuset som var då.
Och det måste man ju vara beredd på som chef, att man måste avsätta resurser. Och ibland är resursen ett administrativt stöd, ibland är det tid, ibland du fick eller ambassadörer också. Men man måste investera i sitt projekt och i människor.
Mm. Verkligen, och det jag tänker, just det här med tiden är väl kanske det som är svårast för er i dagsläget, kanske med en tajt organisation. Men man löser det ändå. Det måste jag säga, det är ju otroligt imponerande att man faktiskt lyckas med att få loss tiden för att göra det. För det är ju som du säger, Caroline. Får man inte tiden så är det väldigt lätt att det hela antingen rinner ut i sanden eller att man inte ja, men som du sa Jenny, man hade inte kunnat ha fokus på det som man faktiskt skulle göra. Utan det hade liksom hamnat lite vid sidan om. Så att tiden är ju otroligt viktig också, såklart.
Och det är ju verkligen en ledarskapsroll faktiskt att ta, och som ni har varit inne på båda två, att våga ta fram och driva fram och släppa fram de andra så att att det får ta lite tid. Det kan vara en brokig resa i början. Och det måste det få vara. Så det är oerhört intressant att höra hur det här projektet har fortgått faktiskt.
Ja, men det är väl också en sak att vara konsekvent som ledare. Om jag säger att jag tror på det här projektet och sen tillsätter jag inte resurser, då kan jag säga att alla projekt blir nu tillsammans, stort som smått. Sen kan man ibland behöva prioritera. Så att, men nu har vi det här stort, då kan jag inte starta till stort. Men det är en annan fråga. Och ibland får man pausa saker för att vi har ju haft några andra projekt också som, ja, men du vet, man får lite IT-problem och sådär, men det är andra orsaker. Man måste ändå tro på det man vill förändra.
Men du var inne på det här med kulturresan, Caroline och Jenny, och jag tänker att det här projektet som ni pratar om nu, det ledde ju till att ni började jobba på ett helt annat sätt. Kan du beskriva lite om det? Hur ni kom vidare? Vad var det som gjorde att det blev så?
Nej, men dels skulle jag säga faktiskt att det är jättemycket Jennys förtjänst. I just hennes engagemang i den här sköra patienten och det hon förmedlar med bra känsla, bra engagerad känsla. Och just att hon skickade ut förfrågan om ambassadörer, men hon liksom valde också dem med omsorg i andra personer som hade ett äkta engagemang. Och tänkte till när hon valde de här ambassadörerna. Även om de var ju tvungna att anmäla intresse. Så att hon valde ju smart där i vilka personer jobbar hon med. Man kunde ju se stor skillnad på avdelningarna på husen när de hade valt ambassadörer, för det var någon avdelning hon hade världens problem med. Där det var någon som var vald som inte hade anmält intresse och faktiskt direkt motarbetade det här och inte ville det här. Vilka utmaningar det var.
Ja. Ja, men där var det också fantastiskt bra, för jag kände ju fullt stöd från er chefer, dig och den chefen som var på den avdelningen. Det var ju också snabba åtgärder, hitta någon ny. Jag tror till och med att jag gick själv upp på deras personalmöte vid något och fick tag på ett par nya människor som engagerade där. Så att man måste liksom trampa på i det där på något vis, bara man tar sig framåt. Det är viktigt att ha sina chefer som stöd, som backar upp, så att man vet att jag kan köra på det här, det är helt rätt.
Men sen också tyckte jag du hade förmågan att tänka nytt när du stötte på problem. Det var inte så att du blev uppgiven och bara nej, nu skiter jag i det här, nu blev det för jobbigt. Utan okej, det här gick ju åt skogen, vad ska jag göra nu?
Ja. Så blev det, och vi pausade till och med projektet. En vecka tror jag det var, eller 5 dagar. För att just den här avdelningen var inte med på tåget. Då höll jag på att gå lite snett, och det gick ju väldigt snabbt. Och inkludera patienter i början på det här projektet.
Det gick lite för snabbt, du hade inte tänkt till det.
Lite för snabbt. Men det är ju så. Akutmottagningen, det är positivt. För det är folk som är snabba på förändringen faktiskt. Så det går undan när man ska göra någonting. Men, så då fick vi faktiskt pausa projektet. Dels för att veta hur vi skulle få med hela den här gruppen. Och sen hur vi skulle ta oss framåt.
Det. Och det lär man sig utav. Egentligen.
Ja, det gör man. Absolut.
Det går snabbare att lära sig där helt enkelt. I och med att det går så snabbt.
Ja.
Men vi tog också chansen när vi såg att vi nosade på den här kulturförändringen. Att de började prata på ett annat sätt. Shit, vi tar det här tillfället i akt. Hur ska vi ta vidare den här? Så du fick ju med dig busgruppen men vi måste ju omordna ett mål nu direkt när de är så engagerade. Så att man inte bara, vi kör ett projekt i taget och sen så, sen gick chansen förbi. Så vi tog den lite i farten, måste jag säga.
Ja. roligt i det här projektet, för det var ju världens uppförsbacke, nu tänker jag på kulturen, det var ju världens uppförsbacke i början när vi pratade om trycksår på akutmottagningen. Det var liksom så, det var som att man var ute på väldigt så här, helt fel bana. Det var som att någon hade liksom, ja, jag vet inte hur jag ska skriva det där. Men sen så liksom fick man liksom kämpa och klättra i den här resan att få med sig sina kollegor och med de andra medarbetarna. Men då hade jag också hjälp i den här projektgruppen från akuten. De var ju med faktiskt från steg ett, precis som du beskrev. Men hur man ska beta sig igenom det här. Men sen då när vi hade kommit upp på toppen av det här berget med kultursnacket, kan man väl säga, då gick det ju väldigt enkelt sen. Då var det utförsbacke. Det skedde som var bara farten. Och där var ju vi, precis som du säger Karin, väldigt på. Ja, men nu snappar vi upp det här. Och hux flux så hade vi fått de här omvårdnadsmålen för fem olika områden. Tillsammans med personalen faktiskt hade kommit fram. Vad vill vi ha för mål på akuten? Jo, de här. Det här ska vi jobba emot.
Det var precis dit jag ville komma. För det var lite grann den här snöbollseffekten. Man slänger en snöboll ut för en backe och så blir den liksom större och större och större. Det kändes lite som att det var det ni gjorde. Ni lyckades verkligen få med er personalen. Så det var ju ett väldigt bra sätt, skulle jag säga, att skapa en bestående förändring. Men vad var det, nu tog ni den lite på volley, men vad skulle ni säga annars är en förutsättning för att få en bestående förändring till stånd? Och inte bara att man gör ett projekt som man liksom sen, okej, okay, nu gjorde vi det här, det var jättebra, nu får vi ta nästa.
Jag skulle säga håll i, håll ut. Men när man har genomfört och när vi tagit fram omvårdnadsmålen, då måste man ha klart för sig att det inte är färdigt.
Nej.
Saker kommer inte hända av sig själv. Så att då var det också tack vare Jenny och resten av busgruppen. Okej, hur tar vi det här vidare då? Då hade ni ju en till serie med workshop i huret. Nu har vi målen. Hur ska det gå till då? Mm. Och sen kom tyvärr covid. Så nu har vi ett litet berg igen. För där stannade allt upp, måste jag säga. Så där måste vi göra ett omtag. Men vi höll i det ända fram till dess. I att kontinuerligt lyfta det. Och hur gör vi det? Utvärdera. Hur upplever patienterna det nu? Gör vi verkligen det vi har sagt att vi ska göra? Så man får inte tro att man är färdig.
Nej.
Eller vad säger du, Jenny?
Nej, jag håller helt med. Man får absolut inte bara släppa det efter ett projekt sådär. Och tro att det där är som det. Man måste fortsätta prata om det. Och fortsätta följa upp och kanske ta till nya idéer och så för att utveckla det också. Men jag tänker också att det som är viktigast i början är att man hittar sätt som gynnar patienterna då förstås. Så att, att man hittar arbetssätt som faktiskt förenklar och gör det bättre för personalen också. Så att de känner att de är motiverade och tycker att det här var faktiskt en bra grej. Och det var ju många, upplevde jag på akuten då innan vi startade det här projektet, som faktiskt, man hade ju en väldigt medkänsla för de här äldre patienterna som låg i korridorerna, timma ut och timma in. Man kände att man inte riktigt hann med att göra det här. Men det vi också upptäckte i projektet, det var ju att tiden fanns ju, men det måste finnas en struktur. För då är det mycket lättare att få det gjort på rätt sätt. Och också den här preventionsmattan som vi provade tyckte personalen var jättebra. De tyckte att de gjorde någonting bra för de här patienterna. De kände sig tillfreds med att de gav den här omvårdnaden. De fick ligga på den här madrassen. Det var lättare att förflytta patienter ut från omvårdnaden också. Men de var lite ombäddade med den här preventionsmattan. Så att personalen kände ju liksom att de gjorde bra för patienten. Och då blir det också mycket lättare att fortsätta.
Det skapar ett engagemang bland alla inblandade också på ett helt annat sätt. Och man har patienten i fokus, man ser resultat. Man kan utvärdera under tiden.
Ja, och man får känna den där känslan som personal, att nu gör jag faktiskt någonting för patienterna.
Och det måste jag säga, det var ju en smart strategi, precis om jag får knyta an till det du sa, att det ska vara lätt. Det var ju att man ska vara väldigt medveten om att du måste verkligen ha fot i verksamheten. När du ska göra, för det är så lätt, hade varit så lätt om man sitter och man säger längre från verksamheten och säger så här, ja, nu ska vi göra en trycksårsmätning, vi kör Braden-skalan. Då hade det gått helt åt skogen, medan du som var så mycket i verksamheten kunde säga att det här kommer aldrig gå.
Det tog för lång tid, det hade tagit för lång tid. Och då hade man inte gjort det.
Nej. Och då blir det ett gap emellan vad man som personal kan hantera och borde göra och därför inte gör.
Mm. Verktygsförankring helt enkelt.
Ja. Och bygga vidare, som Jenny sa, bygga vidare på deras engagemang och empati för de här patienterna, men samtidigt förenkla.
Och därmed verklighetsanpassning, tänker jag lite grann med innovationer, det flödar ju med, innovation är ett sånt modeord och har varit under lång tid, men hur viktigt är det med att arbeta med innovationer?
Alltså jag tror ju på gasas ur kriser, va? Det här var ett av de projekten jag startade när vi var lite i kris. Det var en bra gasning, men man måste, mycket vi gör innovationer måste vara verklighetsförankrat. En hel del vi för in i vården medför ju väldigt, väldigt mycket mer arbete för personalen. Och det måste man tänka till. Mer administration så drunknar man ju. Så att nu när man tänker så här, vi inför 1177, så ska alla enheter knytas an till det. Och det kommer bli så mycket administration för varenda chef. Så man, och det tänker man också, det är en liten digital innovation, nu ska det bli lättillgänglig och sådär, men man har nog inte tänkt hela vägen, för att säga.
Verktygsförankring, tänka hela vägen och inte skapa mer arbete med administrativt.
Nej.
Och kunna visa, tänker jag i sista änden, på något sätt att det gynnar patienten eller personalen som faktiskt jobbar med patienterna.
Och det ska man ha klart för sig, att medarbetarna drivs av att det ska gynna patienten. Och har vi då tänkt till när vi gör någon förändring, så kommer det slutändan gynna personalen också. Men jag tror att det är viktigt att behålla att det är för patienterna vi är här.
Precis. Det är nog väldigt, väldigt klokt att hålla kvar i den. Annars är man nog fel ute, kanske. Jag tänker också på patientens roll i det hela. Nu pratar vi om att vi vill göra det bättre för patienten. Hur kan man involvera patienten i olika projekt? Eller olika förbättringsarbeten?
Kan inte du berätta hur du gjorde det här, Jenny?
Ja, alltså på... vi hade ju information om den här mattan och det till både patienter och anhöriga. Och det också stod lite information om just det här, att det är bra att du vänder på dig och att du rör dig. Så att vi fick väl med anhöriga, fick också ta del av det här. Vad kan jag göra som anhörig och hur kan jag engagera mig när jag är här i patienten? Eller med min anhöriga som är här. Det var ett väldigt bra sätt. Sen tror jag mycket på det här att man frågar patienterna. Vad tycker du är viktigt? Och att man har lite mer öppna frågor. För det får man väldigt bra svar på. När man frågar patienter, till exempel när man jobbar kliniskt. Det behöver inte vara några stora studier för det. Utan man frågar, vad är viktigt för dig nu när du är på ditt akutbesök här? Så är det väldigt mycket som handlar om såna här enkla, basala grejer. Att jag känner mig sedd, att jag får en film. Ni får mat, dryck och så vidare. Det känns viktigt. För den här medicinska delen tror jag att man ändå någonstans tar för givet att man kommer få hjälp med. Men att inte bli sedd, ligga hungrig, inte liksom, man är orolig, man är ledsen. Det kan ju vara vad som helst. Och inte det finns någon personal som ser en. Det skapar ju oro. Och det har vi rätt mycket med på SÖS-akuten nu med innovation. För att få trygga patienter. De ska liksom förstå våran kedja på akuten, att man är i en process. Och de har jobbat väldigt mycket med observationer och intervjuer av patienter och anhöriga.
Och jag tänker också att som patient så är man ju, som du säger, när man är orolig, man är rädd, man kanske har ont, man kanske ligger alldeles ensam på ett rum i flera timmar. Och det är klart att är man patient så gör man kanske inte jättemycket väsen av sig heller. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt att informera och involvera patienterna. Och det tycker jag ju att som du beskriver både i det här projektet men också som ni gör nu till exempel och plockar in olika saker för att förbättra för patienterna även på den delen är ju jätteviktigt.
Jag tror att vi kan göra mycket mer dock. Jag tror vi är lite halvdåliga på det. Jag håller med igen nu. Men det ni också gjorde bra var att i den där informationsbroschyren så uppmanar ni också patienten. Du har rätt att se till, känner du att det bränner på rum och du inte kan vända, då måste du se till personalen. Mm. Du har rätt att få mat under ditt besök. Så att, uppmanar dem till det också, för vi har ju så mycket makt i våran roll som vårdpersonal. Och makt kan man ibland tänka är negativt, men det behöver inte vara. Men patienten har ofta väldigt stor respekt för den auktoriteten och makten som man utstrålar. Så att de säger väldigt sällan till. För det har gått väldigt, väldigt långt. Då är de lite arga istället. Men,
Eller att man är rädd att missa doktorn. Alltså, så de sitter och håller sig och, och går på toaletten i flera timmar. Man är rädd för att missa.
Nu tycker jag att vi är inne på en väldigt viktig bit av både projekt och förändringsarbete och alltihopa det här som vi pratar om. Det är kommunikation. För det känns ju som att det är så otroligt viktigt både då i kontakten med patienter men också kommunikationen då som ni har beskrivit, både du, Jenny och Caroline, till medarbetarna om huret eller varför vi gör det här. Alltså just kommunikationen i ett projekt, både i starten men även under vägen, är ju otroligt viktig. Hur kände ni att det löste sig under, om vi nu pratar det här projektet till exempel?
Ja, alltså där lärde vi oss nog den hårda vägen av att missa att informera lite. Ja. Tror inte det igen nu?
Jo, det gick ju lite fort där ibland.
Ja. Nej, men tyckte jag har ju sagt det här. Men det blev ju också den där filmen av hur når vi ut kommunikationsmässigt. Det är som Jenny sa, det är en stor grupp. Folk jobbar 24-7. När man har sagt en sak 10 gånger så tänker man, nu vet alla. Ja, då ska man komma ihåg att man har kanske informerat 30% av gruppen. Så den här filmen vi tvingar på dem 2 gånger per dag under flera veckor. Fast majoriteten kunde säga, men jag såg den igår. Nej, då tittar vi på den igen. Och den var väldigt trevlig gjord.
Ja.
Så att vi malde in det där alltså.
Och ändå var det några som sa att de inte.
Ja, jag vet.
Men jag tänker också att det gjorde faktiskt att ni hittade ett nytt sätt att kommunicera. Det här med film var kanske inte det som ni kommunicerade saker med innan projektet. Eller?
Nej, jag tror inte vi hade gjort det. Inte i det formatet i alla fall så. Sen har det alltid funnits olika instruktionsfilmer och så. Men inte som vi la upp den här filmen. Det var ju verkligen så här utifrån. Jag tror, där var det också. Alltså när man tänkte, det är viktigt att tänka hur många ska vi nå? Vad behöver vi nå ut med? Och hur gör vi det för att man verkligen ska ta till sig informationen? Ja, men det får inte vara för långt. Det ska vara väldigt tydligt vad det är man vill visa och gå igenom. Och sen lägga upp en plan för när och hur. Så det är bäst i verksamheten att vi visar den här. För att så många som möjligt ska kunna ta del av den.
Ja, och där hittar man då styrkan i detta är att man plockar med sig godbitarna från alla delar. Som har varit inne mycket på innovationsplattformen. Som har strukturerat upp det. Ni har vård och verklighetsförankringen och vi har industrin kan ha en lösning som troligtvis kommer hjälpa patienten i slutändan.
Precis.
Ja, det där tror jag väldigt mycket på. Det där önskar jag skulle göra mer av. Alltså, jag känner så här, det här behovet har vi för våra patienter. Någonting. Att man liksom har då på ett väldigt enkelt sätt kommunikationsvägar eller kanal. Så att det finns ett samarbete med industrin. För att det var ju lite som när Mölnlyckes, det var ju från utvecklingsavdelningen tror jag som var på akuten och flytta och tittade på när vi jobbade med patienter på den här preventionsmattan, den här produkten. Så sa ju de att så här, nu fattar vi precis vad behovet är. Det hade vi inte kunnat se så här tydligt annars. Så att det är verkligen en vinning om man kan som sjukvårdspersonal beskriva de här behoven. Man kan se vad patienterna verkligen behöver och sen då kunna hitta någon lösning på det.
Ja, men precis.
Och där är det oerhört viktigt för industrin att vara lyhörd och inte om man så pracka på någonting som kanske inte är förankrat eller hittas en vinning för det, utan men det här borde vara bra för det har vi tänkt till på.
utan faktiskt att gå till er.
Det är väl viktigt att inte utveckla produkter som inte behövs eller som inte fungerar. Precis. Det är väl liksom någonstans där som...
Men det
som
har ju hänt så oerhört. Alltså det finns ju ett otal på den kyrkogården av dåliga produkter. Som... Mm.
Jag skulle vilja backa bandet lite grann. Vi har pratat väldigt mycket om förändringsarbete och det här med kommunikation och innovationsplatsen och samarbete och alltihopa. Men Jenny, du var inne på lite grann ifrån början där också det här med kunskap. Mm. Utbildning... Och att man faktiskt ser till att ge den personalen som ska vara med i ett projekt eller som man samarbetar med eller personalen på era avdelningar. Just det här med kunskap, hur ser man till att de har den kunskapen de behöver för att göra det de, om det nu är ett projekt man ska göra till exempel. Hur kan man lösa det här med eventuell kunskapsbrist?
Nej, men alltså, då behöver man ju göra en utbildningsplan. Ni gjorde ju det, Barbro, du och Jenny. Mm. Just att ambassadörerna, de fick extra utbildning. Måste tänka, är de superuser så måste de ju få det. Mm. För att kunna utbilda vidare. Men även dels göra en plan för hur de utbildar när de är på plats. Men sen så hade ni också i oasen. Där Barbro stod hela dagen och man får komma in och titta och sådär. För jag tror att alla vill vi väl. Men det var som kulturen var att trycksår är en galna. Det är inte akutens uppgift. Nej. Mm. För att det är bara för att vi har långa visstidstider som det här är ett problem. Som alla andra gör det de ska. Så behöver det inte vi. Det var ju ingången Jenna hade att jobba med. Men ju mer man läser på om trycksår så räcker det med 30 minuter. Det är ingen rackare som bara kommer 30 minuters visstid på en akutmottagning. Nej, men då blir det våran uppgift. Och då behöver man ju förmedla det och utbilda så att personalen förstår det.
Är det lätt eller svårt?
Det gäller liksom att hitta de där nycklarna som man måste använda sig av när man ska få personalen förstå varför det är så viktigt att göra någonting. Mm. Och där var ju just den här kunskapen som vi fick ta del av er från Mölnlycke, att vad heter det, de här britsarna och är man riskpatient så få den här trycksåret efter 30 minuter. Det var ju fantastiskt bra kunskap för oss att kunna använda för att motivera att det här är viktigt att vi gör. Till exempel.
Mm. Mm. Ja, få upp den där förståelsen för varför gör vi det.
Och det där varfret måste man ju ofta ha med sig. Mm. Och inte tänka att folk är dumma som inte gör som vi säger, utan men varför gör de inte det? Men kanske inte har förstått varför vi ska göra det här ens.
Nej. Precis. Mm. Hörrni, jag skulle bara vilja också höra med er, för ni är så otroligt inspirerande bägge två. Ni är verkligen skiner, nu är det ingen som ser er, men mer än vi som sitter här. Men det är ingen som kommer se som lyssnar på avsnittet sedan. Men ni är verkligen inspirerande som personer och som du har sagt flera gånger, Caroline, att Jenny var så passionerad och engagerad och driven i det här projektet och i de projekten som hon gjorde. Men vad är det som inspirerar er, Jenny, om jag börjar med dig? Vad inspirerar dig och motiverar dig till att fortsätta?
Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Jag tror bara att jag har det engagemanget i den här yrkesrollen jag har som sjuksköterska, men också nu när man hamnat in på akutmottagningsarbetet, eller som jag faktiskt jobbat med nästan hela min yrkeskarriär, men att det är så viktigt att de här patienterna får det bra. Och när det blir bra så känner man sig så tillfredsställd. Så att det gör att man drivs av det här. Och att man känner att det är viktigt. Man gör något för andra människor som behöver det här.
Bra svar.
Jag kan bara hålla med Jenny. Och jag tror att det handlar om att titta sitt eget varför långt ner i magen. Och jag... Min mamma var ju sjuk under väldigt många år. Och innan dess, jag var en jätteduktig sjuksköterska. Men jag tror inte att jag förstod hur jävla svårt det är att vara patient och anhörig i vården. Hur vi gör det så svårt. Och slogs av att efter den resan och de åren så blev jag faktiskt en mycket bättre sjuksköterska. I att mitt varför landade. Det är synd att jag inte gjorde det ännu tidigare. Även om jag var duktig. Är att Jag drivs av att, förstår ni vad fantastiskt om jag kom in på sjukhuset som patient och anhöriga och alla sluter upp och vi bara gör det lätt att vara patient och anhörig. Mm. Det skulle jag vilja nå. Och där tycker jag vi har en bit till. Så då drivs jag varje dag av att, om jag lyckas med det, jävlar, då har jag uppnått något.
Ja, verkligen. Mm. Men du trycker nog på en riktigt, vad ska man säga, inte öm punkt, men jag tror just det här att
ja,
man har man inte varit inom vården som patient eller anhörig till när man är svårt sjuk, eller ja, man behöver inte vara svårt sjuk, så har man heller inte den förståelsen för. Och den förståelsen, alltså just den förståelsen är ju svår att lära ut. Det är ju en erfarenhet som man måste göra. Eller kan man lära ut det?
Nej, men jag tror att om vi drivs, alla vi människor som drivs av det här, och Jenny har också en otrolig drivkraft, det handlar nog om att vi måste osa någonting när vi är på plats. Och ju fler som gör det och drivs av de här förbättringarna och kan se den visionen och målbilden framför sig, för det kan man nog se även om man inte var patient och anhöriga. Men om vi sprider det till varandra på ett helt annat sätt, då tror jag att vi blir väldigt starka. Så att det handlar väldigt, väldigt mycket om samarbete.
Ja, och där är ju också hela biten som vi har varit inne på. Dels er inspiration, men alltså hur ni har spridit den. Och hur sprider ni den bland era kollegor mer än som, så som ni gör här när ni pratar med oss?
Ja, man måste leva sina värderingar och
ja,
tro på sina mål, tror jag. Vad säger du, Janne?
Ja, jag tror det där är egentligen inte så himla svårt. Jag tror att man måste liksom, som du säger, leva sina värderingar. Det är nog väldigt bra uttryck. Men att man... ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. Men att man visar vad man tycker är viktigt. Och att man liksom, man tar det på allvar. Och att man verkligen försöker göra sitt bästa i det här. För den patient eller medarbetare eller vad det nu är. Och det tror jag är väldigt viktigt i ledarskapet också.
Mm.
Att man som chef visar det. Jag är ute en hel del och jobbar kliniskt, men att man där visar att det är så här det ska gå till, och att man också kan visa när det inte blir rätt.
Mm.
Och att man liksom var den som visar vägen även för de som är väldigt nya. Jag tror att det är väldigt viktigt att visa de som är helt nya vägen tidigt.
Mm.
Har man gjort det direkt, då går det mycket lättare sen att få upp det här engagemanget, tror jag.
Mm.
Få in dem i den kulturen som ni har byggt egentligen,
ja,
också då.
Ja. Ja, och jag tycker att det är ett smart sätt som chef att vara ute och jobba kliniskt. Jag som är första linjen chef, du Caroline du har en annan position, men att som första linjen chef så vinner man väldigt mycket på att vara där ute. Lite enkelt att inspirera och liksom leda de medarbetarna åt det håll man vill. För att vi är väldigt engagerade, det är väldigt enkelt och det är fantastiskt kul att se. Alla personer har ju ett engagemang någonstans. Mm. En del visar det jättetydligt för att de är sådana som personligheter. En del behöver man lyfta lite mer så blommar de och så vidare. Så ja, det gäller att få fram det.
Ja.
Och lite grann att bli sedd där också, tänker jag, överlag med sina bitar som jag har varit inne på tidigare. Att man ser, inte bara patienter, att man ser sina medarbetare väldigt mycket också. Ser de nya, stöttar dem, hjälper dem.
Mm, jag tycker du är inne på något väldigt viktigt där, Jenny, just det här att även lyfta dem som faktiskt inte hörs mest eller syns mest eller visar sina sidor mest, utan att man faktiskt även lyfter dem som kanske jobbar i det tysta lite grann, men har såklart samma engagemang och samma passion för det de gör ändå.
Ja.
Nej, men det ges väldigt mycket med alla de här projekten, och ni lyfter upp sådana viktiga bitar som att involvera andra, alltså teamet, involvera andra, kulturen, hur jobbar man med kulturen för att få alla att jobba mot samma mål.
Mm.
Det räcker ju inte att en har en målsättning om inte alla i hela kedjan är med där. Och där har ni verkligen jobbat med att lyfta upp många av de
oerhört viktiga pusselbitarna tycker jag i detta samtalet och även annars också.
Men också ta ett ledarskap och ta ta ett lead på att nu är det här vi ska göra. Och vi gör det på det här sättet och hur kommer vi kommunicerar vi eller hur man kommer vidare, det har ni ju verkligen lyft fram här. Vi hoppas ju att ni kommer fortsätta och förändra så att det blir ännu bättre för patienterna på era avdelningar. Jag är helt övertygad om att det kommer bli det.
Ja, verkligen.
Ja, tänker vi.
Ja,
det vet vi.
Ja, det är härligt. Hörrni, med det skulle jag vilja säga stort tack för att ni tog er tid.
Tack så mycket, hörrni.
Och lycka till med de fortsatta projekten och förändringarna.
En poddproduktion av Fredag.